Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Frida Farell blev neddrogad, inlåst och såld som sexslav. Där finns också avsnittet Att vara barn till en psykopat, relationsexperten förklarar. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
Några av de här fantastiska hämndaktionerna var ju bland annat att hon då vid flera tillfällen faktiskt ringde och anmälde att vi misshandlade barn, att vi hade kidnappat hennes barn och så vidare. Så att vid två tillfällen så kom det ut insatsstyrkor, alltså ena gången hem till mig mitt på dagen med, alltså då med vapen och västar och krävde att få ta sig in i mitt hem.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Elin. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket, Emily.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag är en kvinna och driver flera företag inom olika branscher. Har en son som har flyttat hemifrån och lever i en ny relation.
Vad är det din historia som du ska berätta om här idag kommer handla om?
Den kommer handla om när jag träffade en man som det visade sig hade en riktig psykopat som ex. Och hur den här kvinnan fullständigt förstörde mitt liv.
Och hur kommer det sig att du vill vara med och berätta den här historien?
Jag tycker att det är väldigt viktigt att såna här historier når ut. Kanske kan det få någon annan att inse varningsklockorna betydligt tidigare än vad jag gjorde. För att det får ju faktiskt förödande konsekvenser när såna här människor får härja fritt.
Hur såg ditt liv ut strax innan den här kvinnan eller stalken kom in i bilden?
Det såg väldigt bra ut. Jag var nyförälskad, hade då träffat en ny man. Mina företag blomstrade. Jag mådde väldigt bra. Jag var på en väldigt bra plats i livet och bestämde mig för att inleda en seriös relation med den här mannen då. Han var faktiskt min första Tinder-date ever. Romantiskt, mycket pirr i magen och när man liksom håller på att lära känna varann och planerar för framtiden. Och det var rosenskimmer verkligen. Det tog inte så lång tid faktiskt innan den här kvinnan då uppenbarade sig. Det var på lite speciellt sätt dock eftersom att jag befinner mig rätt mycket i sociala medier och hon började, det var liksom någon som började skriva väldigt mycket elaka saker till mig i sociala medier och väldigt intensivt dessutom. i och med att jag kunde se att det var skrivet från samma IP-adress. Det var många olika namn hon använde sig av. Bland annat prinsessan Madeleine var hon någon gång, och så var hon prinsessan Madeleines kompisar. Och alla tyckte att jag var ful och äcklig och fet och inte hade någonting i hennes stad att göra. Och, jag menar, så var väldigt, väldigt, väldigt elaka påhopp. Och då kollade jag vid något tillfälle, så här, vad är det här för liksom IP-adresser? Och då var det ju samma IP-adress. Jag tror hon var ungefär 27 olika personligheter som på olika sätt trakasserade mig dygnet runt. Så det började på det sättet, men då gjorde jag ju inte kopplingen till den här mannen från början.
Berättade du för den här mannen om vad som pågick?
Jag tror faktiskt att det var så att han själv såg det, eftersom att jag då är lite offentlig, så var ju de här kommentarerna öppna liksom. Så jag tror att han själv reagerade och liksom bara tyckte att det var lite märkligt. Och hade då en misstanke om vem det skulle kunna vara.
Kan du berätta lite mer om de här olika trakasserierna och hur det här successivt utvecklade sig?
Ja, det började ju mest med elakheter, men lite grann är det så att om man befinner sig i sociala medier får man ju tåla leken lite grann också, så att jag tog inte åt mig, så jag vet att jag inte är fet till exempel, så att det liksom det spelar inte så stor roll, men det är också så här att den här kvinnan då har ett barn ihop med mannen som jag träffade, och jag upptäckte ganska tidigt att det här barnet inte mådde bra. För då hade de delad vårdnad, så det var varannan vecka. Och det kunde yttra sig att det här barnet inte dök upp i skolan överhuvudtaget veckorna hos mamman. Var i princip utsvulten, fick inte mat. Och, ja, men det var väldigt mycket konstiga saker som hände det här barnet. Så att vi pratade ganska mycket om ifall man skulle dra igång en vårdnadstvist. Och kom fram till att det var läge att göra det. Vilket jag också då skulle backa upp såklart. Och i och med att vårdnadstvisten drog igång så eskalerade ju det här till vansinne, skulle jag vilja säga. Alltså hon till exempel ringde hem till mina föräldrar och utgav sig för att vara från polisen. Jag har nämligen hemligt telefonnummer och har alltid haft det i princip. Men hon ville ju ringa till mig, alltså kontakta mig för att skrämma upp mig liksom, och tala dåligt om den här mannen framförallt. Men mina föräldrar lämnade inte ut mitt nummer. Men då hävdade hon att jag höll på att ta livet av mig. Att det var därför polisen behövde komma in i min bostad. Men tack och lov så ringde pappa mig istället. Och det var ju absolut inte så. Jag är inte självmordsbenägen överhuvudtaget. Men de tyckte ju att det var en ganska obehaglig händelse. Hon ringde runt till samarbetspartners till mig. Och spred fruktansvärt mycket dynga. Och det fick en hel del konsekvenser, för att även om inte folk kanske trodde på det här som hon ringde och sa var sant, så såg det ändå ett litet frö liksom. Så att det kanske blev lite obehagligt att ha kontakt med mig, eftersom att hon då började trakassera dem också. Hon ringde till väldigt många av mina vänner och till och med till någon ex-pojkvän, alltså så här riktigt galet för att bara liksom försöka komma åt mig på olika sätt och vis. I och med att då det blev en vårdnadstvist av det här, och som den psykopat som jag anser att hon är, så tog hon på sig rollen att vara advokat själv den dagen hon sparkade sin advokat, och när vi då var i rätten så var hon advokat. Och när vi var då i rätten, det var första gången som jag träffade henne, alltså såg henne liksom på riktigt. Och då i någon, vad vi kallade slutplädering, så tittade hon på mig och så säger hon så här att ja, eftersom Elin är så gammal och ful, så kan hon såklart inte få egna barn längre, och det är därför hon försöker ta mitt nu. Ja, men typ så här, hon var ruggigt så här elak hela tiden. Och hon blev faktiskt då av med vårdnaden, till och med så pass så att hon fick inte ens träffa det här barnet. Och har säkert inte gjort det än. Det här är ju några år sedan nu då. Inte ens under övervakning kom man fram till, för att man bedömde att hon var så pass tokig och så pass dålig för det här barnet. Så att det var ju bra för barnet att det blev på det här sättet. Men det jag vill komma till är ju att de här händelserna gjorde ju att hon hatade ju mig ännu mer. För att hon blev ju inte bara av med sitt barn, som hon, jag tror, inte egentligen brydde sig speciellt mycket om. Men hon blev ju av med barnbidrag och bostadsbidrag, och då mitt ex som stöttade upp med att betala hyra och sånt där. Så det slutade med att hon hamnade på gatan faktiskt. Några av de här fantastiska hämndaktionerna var ju bland annat att hon då vid flera tillfällen faktiskt ringde och anmälde att vi misshandlade barn, att vi hade kidnappat hennes barn och så vidare. Så att vid två tillfällen så kom det ut insatsstyrkor. Alltså ena gången hem till mig, mitt på dagen, med vapen och västar och krävde att få ta sig in i mitt hem, alltså min borg. Och då vet jag att jag bröt ihop. Jag föll ihop liksom på golvet i hallen och bara, jag orkar inte med det här. Och min son som då är lite äldre kom liksom och bara, mamma liksom så här höll om mig. Vilket också vittnades om i en rättegång som blev senare, vilket vi säkert kommer till. Det var första gången, och andra gången så var det mitt i natten när vi befann oss på semester också med goda vänner och ett hus fullt med barn. Mitt i natten så bankade på dörren, och då hade hon också lyckats få ut då en insatsstyrka som kom in och satte sig och krävde att få hålla ett förhör med oss om vad som för sig gick då i huset. Alla låg och sov liksom. Och sådana händelser tar ju väldigt hårt liksom på psyket, på en själv.
Jag tänker också när vi går tillbaka här, för det började ju på nätet och i sociala medier. Mm. Och hon utgav sig för att vara 27 olika personer, ungefär. På den tiden, där vet du inte vem hon är, men när är det där först när ni möts i rätten, som när du ser ansiktet, som när är det du förstår vem det här är?
Nej, men vi fick det bekräftat, för att på något sätt så konfronterade mitt ex henne med det här då och bad henne att sluta. Och hon indirekt, liksom, hon avslöjade sig vid det tillfället, så att vi fick liksom bekräftat på att det var hon som låg bakom alla de här hoten och elakheterna då.
Hur många telefonsamtal och mejl och så vidare kunde det handla om? Alltså i vilken omfattning var det?
Oj, jag skulle svara oräkneliga. Och jag förstår inte hur hon egentligen hade tid till det här. För att hon trakasserade ju även mitt ex lika mycket parallellt. Liksom. Fast då var det ju med sms och telefonsamtal. Och det pågick dygnet runt. Det hon också gjorde var att hon stal min identitet vid flera tillfällen. För att kunna handla saker på nätet. Och den största skulden som hon drog på sig var på 72 000. Då hade hon beställt mat och dryck och typ så här 5 kilo oxfilé, 1 kilo löjrom. Alltså så här, det var helt galet, och det hade hon gjort vid flera tillfällen från samma företag. Och då visade det sig att jag hade inget konto hos det här företaget. Man kan då lägga upp ett konto och sen anmäler man en e-postadress. Så att de första fakturorna skickas till e-postadressen, och då struntade hon ju i att betala. Men när de inte blir betalda, då kommer det ju så småningom till inkasso. Och det skickas till folkbokföringsadressen, vilket ju var kopplat till mig då, alltså mitt personnummer. Så då dampte ner liksom en faktura på så här 72 000. Och jag förstod ju att det var hon som låg bakom det här. Men fast jag hävdade GDPR, men då sa de att jo, men det här är ju en person till inblandad i, så då kan vi inte lämna ut det. Men hon hade ju använt mitt personnummer, så att det går fortfarande över mitt förstånd att jag inte kunde få ut det. Så att trots att vi polisanmälde det så liksom kunde vi ju inte bevisa. Men nu var det ju så att jag behövde ju inte betala den här fakturan, för det var ju väldigt tydligt att jag inte hade mottagit eller ens beställt de här produkterna. Men du kan ju tänka dig hur mycket tid det tog. Alltså det här är bara en sån händelse. Jag slutade ju så småningom faktiskt att jobba med mina egna företag. För all min vakna tid gick åt till att bestrida fakturer, sitta i polisförhör, göra anmälningar. För det är ju så att det är väldigt bra och viktigt att man anmäler så mycket som möjligt. Alltså för om det då går till en rättegång, vilket det här ju gjorde så småningom i vårt fall, så är det ju bra att det finns så mycket som möjligt dokumenterat. Men det upptog all min vakna tid och gjorde mig fullständigt utmattad såklart. Saken är ju den att jag har ju valt att glömma en hel del också. När jag fick frågan om jag skulle vara med i podden så gick jag igenom lite grann så här, de här gamla polisanmälningarna. Men det gör så ont och dra upp allt. Men framförallt så var det ju mycket att hon försökte till exempel ta lån. Både i mitt och mitt ex-namn. De gick tack och lov inte igenom. Men det är ju också så här, det är lite olustigt när det dimper ner sån här UC, liksom att man har tagit kreditupplysningar på, när det inte liksom handlar om mig själv egentligen. Och alltså de här elakheterna som inte berörde mig så mycket i början blev till slut så kan man liksom inte värja sig för det. Hon, efter att hon hade hamnat på gatan så slog hon sig också i lag med en man som inte var så bra heller. Alltså det var lite samma skrot och korn. Och de gick också ihop tillsammans liksom och verkligen gjorde hataktioner både mot mig och mitt ex. Och hon fick den här mannen till att ringa till mitt jobb, till kontoret flera gånger liksom och... Nej men alltså riktigt så här otrevligt, skrek och gapade och hotade och alltså det var ju alltså, att jag skulle dö till och med. Ofta så skramlar tomma tunnor mest så att jag trodde väl inte kanske att de skulle leta upp mig och mörda mig. Men ja, det är i alla fall väldigt, väldigt otrevligt att bli utsatt för det. Så att helt plötsligt hade jag ju två personer som trakasserade mig oerhört.
Kände du dig rädd någon gång för allt det här?
Jo, men det gjorde jag. Jag satte in larm hemma till exempel. Jag trodde nog aldrig att hon eller de skulle ta sig till min stad. För tack och lov så bodde vi ju inte i samma stad då. Men det var ändå känslan av, eftersom att de hotade dem om att de skulle göra det, så var det liksom bara själva känslan att jag ville se till att skydda mig. Alltså jag till och med hade så här överfallslarm uppe i sovrummet. Men ja, jag får erkänna att jag var faktiskt lite rädd. Även om jag inte trodde att det skulle gå så långt då.
Hur fortsätter det här sen? När når ni liksom den här sista biten eller delen i det här innan hon försvinner?
Jag minns mycket väl vad det var som blev liksom vändningen, eller man ska säga, på ett väldigt dåligt sätt. För jag och den här mannen tillsammans med barnet och goda vänner befann oss på en kryssning. Livet borde ju varit underbart liksom. Det är ju så idylliskt och härligt och fint. Och jag mådde bara så dåligt. Jag satt på det här lyxfartyget och bara ville hem och dra ett täcke över mig och typ inte finnas mer. Jag förstod ju sen att jag hade brakat in i den berömda väggen. Alltså det var en riktigt kraftig utmattningsdepression som jag befann mig i. Och som också tog väldigt lång tid att ta sig ur. Och jag skulle kanske till och med kunna säga att jag inte faktiskt är ur den än. Den har gett mig men för livet. Jag kunde som sagt inte se något vackert i att vara där. Jag fick panik av att det var människor överallt. Och jag ville bara vara själv. Det gjorde mig också till en... Alltså jag blev väldigt arg och väldigt bitter på den här mannen. För att han hade ju faktiskt dragit in mig i det här på något vis. Alltså hade jag inte träffat honom hade det här aldrig hänt. Så jag blev ingen bra person kan vi också säga. Men det är väl egentligen fullt förståeligt också. För vi hade befunnit oss under väldigt lång tid. Alltså vi snackar om säkert ett par års tid då i ett helvete. Och vi låg också inför då att det här skulle upp i rätten. Alltså delar av vad hon hade gjort mot oss. För faktum är att det var så mycket som hon gjorde så att vid något tillfälle så sa man att ni behöver inte komma in med mer anmälningar för att hon har ändå nått upp till liksom max. Man kan inte, och det är ju också sjukt med vårt rättssystem tycker jag, att då får man typ någon rabatt eller liksom, ja men det spelar ingen roll om du själv två bilar eller 10 liksom för att ja, du har stulit bilar ungefär. Nu var det inte det handlade om, men om du förstår vad jag menar. Så jag tror också att det blev en kollaps. Jag var bara arg, mådde illa, ville bara sova och ville åka hem.
Får ni avbryta den här resan eller får du härda ut resan?
Jag var ju tyvärr tvungen att härda ut. Det är lite svårt att ta sig från ett lyxfartyg ute på havet. Så att det var bara att fullfölja den. Och jag gjorde verkligen mitt bästa sen när vi kom i land för att då skulle vi ha några dagar liksom på land också. Nej men det gick inte. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Så när jag kom hem från den här kryssningen så blev jag sjukskriven. När jag då insåg vad det var som hade drabbat mig. Det blev en ganska långdragen historia. Hon överklagade ju ifrån tingsrätten. Hon blev fälld på 7 av 9 punkter och då hamnade det istället i hovrätten. Och samma sak där, så det här gick ju ända upp till högsta domstolen, alltså 3 instanser. Förhöret pågick i två hela dagar och... Under de här 2 dagarna så var det ett enda tillfälle som hon bemödade mig med en blick. Och det var när jag började gråta när de förhörde poliserna som kom med den här insatsstyrkan. När min son tog hand om mig. De beskrev liksom förloppet och hur min son liksom blev orolig för sin mamma och sådär. Och då när jag började gråta, då tittade hon på mig med iskall blick och så log hon. Alltså hon var inte bara... Alltså du vet, hon var inte bara elak och sjuk utan även kriminell, elak och sjuk. Alltså det är alla de sämsta attributen man kan tänka sig. Vad jag har förstått, vi har ju sett bilder på henne när hon var yngre, så har hon sett väldigt bra ut. Alltså ja, var en vacker kvinna. Men när vi kom så långt som att vi möttes i de här domstolarna då, så var det, ja men det var en ganska trasig person. Alltså som försökte göra sitt bästa tror jag för att se bra ut, men det var risigt liksom. Det syntes att hon var väldigt, väldigt långt ner under isen. Ja, det hade gått ut för. Jag misstänker, jag kan inte bevisa det, men jag misstänker att det var droganvändande och sånt här också som gjorde att hon fullständigt hade chanserat, helt enkelt. Men hon hade nog en bild av att hon fortfarande var en vacker kvinna, för det kan jag ju tillägga också då, när hon var som elakast så skickade hon väldigt mycket bilder på sig själv. ofta var det ju inte hon, utan det var liksom fotomodeller eller ja, typ som hon hade hittat på nätet. Bland annat så skickade hon en bild på en gravidmage till mig och påstod att det var hon och då mitt ex, alltså hennes ex också då ju, som hade gjort henne gravid igen och att de väntade då sitt andra barn och att jag skulle bara pysa hem för att det var henne som han älskade. Sen vet jag att hennes motiv var inte att få tillbaka den här mannen, utan den kärleken var slut sedan länge när vi träffades. Så det var ju inte så att jag tog hennes man på något vis, utan det hade varit slut länge. Men hon ville bara vara elak liksom och få bort mig ur, tror jag då, sitt barns liv.
Mm. Det var det som var syftet som du tror?
Ja, det tror jag, för att eftersom att jag bidrog till att hon blev av med den lilla trygghet hon hade, liksom i form av att mitt ex delvis fortfarande försörjde henne de veckorna som barnet bodde hos henne, så tror jag att det blev så starkt hat för att hon hamnade ju som sagt på gatan.
Vad hände med henne där? Vad får hon för straff?
Hon blev ju som sagt fälld på 7 av 9 punkter, men hon var ju ostraffad tidigare. Åklagaren hävdade på sån här, jag tror det kallas P7, alltså det är alltså att man kan få psykisk utredning liksom, och i så fall snarare vård än fängelse. Tyvärr så gick inte rätten på det, utan hon fick villkorlig dom med skyddstillsyn, vilket ändå anses ganska så strängt när man är ostraffad sedan tidigare. Och sen är det ju så här tyvärr att den här sortens brott tas inte så hårt på. Trots att det liksom orsakade så mycket lidande och fortfarande har satt spår i mig, så är det liksom, jag tror jag fick så här 5 000 kronor i skadestånd. Jag menar så här, det handlar ju inte om pengarna, men det säger ju en del liksom om hur futtigt det är i sammanhanget när en person faktiskt har orsakat så mycket lidande och utförde väldigt mycket kriminella handlingar också. Det man tog allra hårdast på, tror jag egentligen, var det här med att hon fick ut insatsstyrkor. Alltså, för det är ju falsk larm, och det är väldigt allvarligt att begå det. Det lugnade ner sig betydligt under det här året som hon hade då skyddstillsyn. Alltså hon var ju tvungen att gå och träffa någon en gång i veckan. Plus att gör man då ett brott under den tiden, så kan det bli en hårdare straff liksom. Men hon försvann ju absolut inte. Hon försvann den dagen jag lämnade den mannen. Då slapp jag det helvetet. Men ärren är ju ändå kvar. Liksom. Jag mår ju fortfarande dåligt och är otroligt skör. Alltså har man haft en sån kraftig utmattningsdepression som jag fick, så blir man aldrig samma som innan. Så det behövs inte så mycket nu för tiden för att jag ska sluta fungera, helt enkelt.
Kan du berätta lite mer om det, ditt mående och så här, vem du var innan här? Jag förstod det som du var en väldigt driven kvinna, hade företag och aktiv. Och ja, men berätta om hur måendet, vilken kontrast det blev.
Jo, men från att ha varit superdriven, alltså, och då jag har fortfarande kvar mina företag, men de tog ju väldigt, väldigt mycket stryk. Jag jobbar ju fortfarande med att försöka liksom få dem att lyfta tillbaka till de höjderna som det var innan det hände. Så blev jag ganska introvert i och med depressionen. Från att ha hittat på så mycket roliga saker typ hela tiden, så orkade jag inte göra någonting. Jag låg hemma i sängen eller på soffan. Så småningom så började jag ju så här kunna umgås med människor igen. Men för det har ändå funkat ganska bra, det sociala för mig. Det är att hjärnan liksom slutar och fungerar så fort det blir kravfyllt. eller ja, men jobbigt på något vis, då liksom bara, då stänger den av. Men jag vet att jag också var, även under den perioden, väldigt bitter och arg. Alltså jag tyckte att det var så orättvist att jag hade hamnat i det här. Och återigen så fick ju mitt ex liksom klä skott ganska mycket för det, för att jag tyckte ju att det var hans fel indirekt då.
Men kan du känna att han skulle ha gjort någonting annorlunda nu med facit i hand?
Det jag önskade hela tiden var ju faktiskt att han skulle säga typ, ja förlåt. Jag är jätteledsen att du har hamnat i det här. Men han var lite mer så här att, ja men det är inte jag som gör det. Nej, men det är ditt ex som utsätter mig för det här. Så han, ja nej, jag tycker nog inte att jag fick riktigt det stödet och den förståelsen i det här som jag hade hoppats. Men han gjorde säkert sitt bästa utifrån sin förmåga. Och jag får ofta frågan, men varför stannade du kvar i den relationen? För jag var ju så arg på honom också då hela tiden. Och det svaret är ganska enkelt. Det var inte för att jag älskade honom tyvärr, utan det var för att jag hade väldigt oro för hur det skulle gå för det här barnet. Som faktiskt då hade blivit av med sin mamma. Och inte hade någon egentligen kvinnlig förebild mer att ty sig till. Jag tror lite grann på att vi alla människor har några livsuppgifter som vi har fötts med. Och jag tror att en av mina var faktiskt att rädda det här barnet. Men det blev väldigt mycket på bekostnad av mig själv. Så med facit i hand så tycker jag att jag gjorde rätt. Men ur egoistisk synpunkt så kostade det mig för mycket.
Vad var det som fick dig att bestämma dig för att lämna den här mannen till slut?
Nej, men det gick så långt så att jag klarade knappt av att se honom. Alltså titta på honom ens utan att må så dåligt. Alltså hans uppenbarelse framkallade så mycket ångest i mig så att det gick inte till slut. Så det var liksom det som var. Jag orkade inte. Jag orkade inte vara så arg. Jag orkade inte vara så bitter. Och jag orkade inte var den personen som jag blev. För jag tyckte ju inte om mig själv i det heller. Och ja, synd om barnet. Men jag tror ändå att det blev rätt så bra.
Du nämnde här att den här utmattningen och sjukskrivningen och hela ditt mående, att det är någonting som än idag har hängt med dig. Kan du berätta lite, har ditt mående blivit bättre sen du lämnade?
Mitt mående har absolut blivit bättre sen jag lämnade den mannen och slapp framförallt att hantera all den här skiten liksom som kom med henne då. Men jag är inte samma människa. Jag är väldigt märkt utav det som hände. Och framförallt så yttrade det sig så att jag känner att jag är skör liksom. Jag klarar inte av saker som jag inte ens har funderat över, utan som jag bara hanterat i farten innan. Jag fungerar inte liksom, det hjärnan, alltså det är ju en hjärnskada som jag har fått. Det låter väl kanske jättekonstigt att man kan bli hjärnskadad av en stalker, men faktum är att det är ju så. En kraftig utmattningsdepression kan ge permanenta skador på hjärnan. Och därför klarar jag ju inte av så mycket längre. Tack och lov har jag fantastisk personal som har stöttat upp under de här faktiskt åren som det då handlar om och fortfarande gör. Och som vet också att det behövs inte så mycket för att jag då ska sluta fungera. Det går sakta men säkert åt rätt håll. Tyvärr så är jag faktiskt sjukskriven igen nu på grund av en nära anhörig som avled för några månader sedan. Och det är liksom, visst det är ju en stor händelse, men den gamla Elin hade liksom hanterat det på ett helt annat sätt. Den nya Elin klarar inte det.
När du tittar tillbaks på allt det här, finns det någonting du ångrar?
Ja, jag ångrar att jag gick på den där Tinder-dejten. Det gör jag verkligen. Men samtidigt så räddade jag sannolikt ett barn från en fruktansvärd misär. Men om jag bara ska se till mig själv så ångrar jag det bittert alltså. Det hade jag velat spola tillbaka.
Om man tittar på såna här situationer, var det här någonting du hade kunnat föreställa dig skulle kunna hända, eller har du hört någon annan som har råkat ut för stalking av något slag?
Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det skulle hända mig. Alltså faktiskt inte. Jag ändå nått en ålder av typ 50. Men så många grodor har man ju kysst liksom, genom åren. Men nej, jag hade inte. Alltså det här är något som absolut inte skulle hända mig. Jag tyckte nog att jag var alldeles för smart och slipad för att liksom hamna i en sån här situation. Och framförallt så hade jag nog tidigare sagt till alla kvinnor som hamnar i liknande situationer att man lämnar. Det är bara lämna, det är bara gå. Men så enkelt är det ju inte.
Om det hade gått, tror du att hon fortfarande hade varit efter dig? Eller liksom, vad tror du hennes primära syfte var med allt det här?
Nej, men jag tror att hon hade lämnat mig i fred om jag hade lämnat den relationen. För att syftet var nog... Det var egentligen att hon hatade mig så mycket för att jag hade tagit ifrån henne då barnbidrag och bostadsbidrag och därmed även bostad och den lilla trygghet som fanns. Alltså det egentligen är det ju en förskräckligt tragisk historia. Och det var ju därför vi också så här, vi önskade att det skulle bli att hon skulle få psykisk hjälp. För hon är helt omedveten om att hon är sjuk. För det är ju faktiskt det hon är. Men så länge hon inte söker hjälp själv så kommer det inte bli någon hjälp heller ju.
Men jag tänker där, när hon började där på sociala medier, hade det här någonting med barnet att göra vid den tidpunkten?
Nej, när hon började så hade det ingenting med barnet att göra. Hon försökte ju bara få mig att lämna hennes stad liksom. Det var det första primära. Och att hon då la ner så mycket energi på att försöka få tag i mitt telefonnummer var ju för att hon ville då, hon skulle varna mig, kom det fram sen, hon skulle varna mig för den här extremt farliga mannen som jag hade träffat. Hon gjorde ju otaliga anmälningar mot honom också för allt ifrån misshandel till våldtäkter och alltså hemska handlingar, vilket givetvis inte var ett uns av sanning i. Han var inte våldsam överhuvudtaget. Så jag tror att det hade nog slutat ganska så kvickt om jag hade lagt benen på ryggen. Vilket jag kanske borde gjort. Och det är väl där ett sånt råd som man kanske kan ge i sådana här situationer, att började på sådär, liksom, att det finns någon som inte har med din relation att göra, som gör allt för att förstöra den, så kanske det inte är värt att satsa på den relationen. För tyvärr, om det då finns ett barn också, en koppling mellan de här personerna, så blir man ju liksom aldrig av med det. Så att även om det är stark passion och kärlek och sådär, så tyvärr så övervinner inte alltid kärleken allt. Om du får en känsla av att det här är inte okej, eller det här är tokigt, det här ska jag inte behöva utstå, då är det förmodligen så också. Då bör man nog ta sig en ordentlig funderare. Men om man då ändå som jag stannar kvar i det och låter sig utsättas, så anmäl. Även om det är jättejobbigt och tar väldigt mycket tid, så är det så mycket värt om det går så långt som till en rättegång då. Eller i detta fallet så var det ju flera. Och även då alltså spara på, ja men typ om det är då sms. Eller alltså, man kan ju bli trakasserad på väldigt många olika sätt. Eftersom att jag är lite offentlig, så det är det ju ofta så att jag får, eller ofta, men det händer att jag får handskrivna elaka brev i brevlådan och sånt där. Och jag sparar faktiskt allt, för man vet aldrig vad det kan eskalera till. Ofta är det ju faktiskt någon i ens närhet, alltså inte bara någon random som liksom man inte har någon anknytning till. Och det är ju ganska läskigt faktiskt, för att man har någon skyddsmekanism, alltså som lite när vi började prata här, när du sa kan du berätta om fler händelser, alltså det finns ju hur mycket som helst, men min skyddsmekanism liksom lägger ju undan det. Och så är det ju också när du ska upp i en rättegång. Att det är så jobbigt att prata om de här sakerna. Så att är det inte dokumenterat, så är det svårt att hämta upp det igen. Liksom. Så anmäl, anmäl, anmäl. Och minsta lilla grej faktiskt. För att det finns ingenting som egentligen är för litet. Det är liksom många bäckar små.
Hur har den här erfarenheten förändrat dig som person?
Det har väl förändrat mig på flera plan skulle jag vilja säga. inget ont som inte för något gott med sig. Jag har blivit en betydligt mer ödmjuk person. Jag har jobbat svin mycket med mig själv. Jag kan inte ens räkna ut hur många timmar jag har lagt på KBT, alltså suttit med psykolog. Tack vare fantastisk vård skulle jag vilja säga, för det här är ju faktiskt via vanlig vård. Innan det här hände så var jag en av de här som tyckte att utmattning eller gå in i väggen existerar inte. Det handlar bara om att man är lat och att man måste liksom skärpa till sig. Det var min inställning. Och det kan jag ju vittna om att så är det inte. Vem som helst kan verkligen bli utmattad och gå in i väggen. Och faktum är att det är ju ofta ganska så högpresterande människor som jag var som gör det. För vi tror att vi klarar av allt och det, man gör faktiskt inte det. Det som är tråkigt är ju just att jag kan ju sakna de här superkrafterna som jag hade innan. Att jag kunde hålla 100 bollar i luften samtidigt. Nu kanske jag klarar av att hålla 5 liksom. Men då sa min läkare att det kanske är mer normalt egentligen att man håller 5 bollar i luften istället för 100. Så att jag kanske har blivit lite mer normal då på grund av det här.
Tror du att det här är vanligt, just det här med stalking kring ex-partners, att de blir besatta på det här sättet?
Jag tror inte att det är helt ovanligt. Men jag tror definitivt att det är vanligare om det är så att man har bidragit till en skilsmässa. Alltså typ så här, i det här fallet så lämnade ju inte den här mannen henne för mig. Det var ju slut sedan långt tidigare. Så jag tror att det är ganska ovanligt att det blir ta såna här proportioner så långt efteråt, tror jag. Men däremot så är det ju säkert vanligt med mycket bråk och liksom lite trakasserier kan det säkert också vara. Alltså när det kommer in en ny kvinna och det finns barn som ska börja umgås med den nya kvinnan också. Så här, så, ja, men lite svartsjuka, lite avundsjuka och sådär. Men därifrån till att man springer på en tvättäkta psykopat är ändå ett ganska stort steg. Jag kan bli lite provocerad ibland när människor pratar om så här, han är psykopat och hon är psykopat. Nej, alla är inte psykopater. Men den dagen man springer på en, då vet man om det är en tvättäkta.
Vill man lyssna på ett liknande avsnitt som också handlar om en stalker, lyssna då på avsnitt 2 i säsong 2 som heter Sofie utsattes för en stalker. Tatuerade in ett stort porträtt av henne. Och hela säsongen finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt. Podplay.